Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är det den 1 april när jag spelar in det här. Och förra veckan då ringde jag upp Oskar Eriksson på fordonsprogrammet på Tyresö gymnasium för att kolla hur det går att driva gymnasiet på distans. Och idag ska jag fortsätta ringa till gymnasiet och se hur det går andra veckan här. Och nu ska jag ringa upp en kille som heter Mikael Krobat som är lärare på hotell- och turistprogrammet.
Ja, det är Mikael här.
Hej Mikael, där är Ann Sandin Lindgren från Tyresradion.
Nej men hej, vad trevligt.
Hej, ja vad trevligt.
Och vad punktligt också.
Jag vet. Jag har varit lärare själv så att jag vet hur viktigt det är att hålla tider.
Okej, ja, och bara våra elever visste det också.
Ja, vad kul att du ville bli intervjuad. Ja. För att det här med distansundervisning är ju väldigt intressant hur det funkar. Och jag pratade ju med Oskar förra veckan.
Precis.
Och fordonsprogrammet tänkte att det måste vara det svåraste programmet att ha distansutbildning på.
Ja, det kan nog vara så, ja. Jag har inte jämfört nu direkt. Jag ser bara våra egna svårigheter. Jag är hotell- och turismlärare, så vi har det ännu svårare för vår bransch är i en djup kris.
Ja. Först får du presentera dig själv, Mikael Krobat. Vem är du?
Ja, hej. Mikael Krobat. Ja, jag är österrikare egentligen. Det är därifrån namnet. Och jag bor i Tyresö och jobbar på Tyresö gymnasium. Jag är lärare på hotell- och turismprogrammet. Men även ansvarig för internationalisering som vi har satsat hårt på nu.
Ja, jag ser att du också är lärare i spanska och tyska och media.
Jajamän, jag har flera behörigheter. Det har bara blivit så. Jag samlar lite på behörigheter.
Okej.
Ja, spanska och tyska, media och kommunikation och flera ämnen i hotell och turism, precis.
Ja. Och nu när gymnasiet har gått över till distansutbildning, det är andra veckan nu, eller är det tredje veckan?
Ja, det är nog den tredje veckan som börjar nu, ja, precis.
Och idag är den 1 april. Hur funkar det för dig och dina elever?
Ja, ska vi ta det på allvar eller ska vi ta 1 april nu?
Ibland behövs det lite humor och allt elände. Du får välja.
Mm. Det är precis så jag tänker också. Nej, alltså vi har konstaterat att vi hade ett möte igår digitalt då, via Google Meets. Och då har vi pratat om det här och sammanfattat det här lite. För vissa elever är det ju en fördel faktiskt, för de har svårt att ta sig till skolan av olika anledningar. Och för vissa elever är det ju definitivt en nackdel, för det är svårt att hänga med och koncentrera sig när man sitter eller ännu värre ligga hemma i sängen och lyssna typ på vad datorn säger. Men så gör man inte så mycket. Så det har sina för- och nackdelar kan man väl säga.
Man måste verkligen träna på självdisciplin.
Jajamän, och det är ett stort problem för många. Jag tror även för lärare kan det vara svårt ibland.
Ja, och även det fattar man ju också av kompisar som jobbar hemma. Att när hela familjen ska jobba hemma och man har inte arbetsplatser utan man sitter lite här och tvärs i.
Precis,
ja. Och mitt i alltihopa ska man börja diska.
Det är precis, det är lite också ett problem. Nu, jag har ju ganska skönt, för det första bor jag i ett hus och sen, så jag kan gå undan. Och sen är mina barn i grundskolan, de får ju än så länge gå. Så det är ganska lugnt här hemma hos mig. Men jag vet av kollegor att de har det inte lika lätt. Så jag vet någon lärare som har gått till en konferenslokal för att kunna göra distansundervisningen därifrån.
Ja, så att man verkligen skiljer på det här med hemma och jobba. Så
precis.
Man vet att när jag går in i det här rummet så kan jag inte prata om allt annat. Utan nu är jag på mitt arbete.
Precis, ja. Det är viktigt.
Ja. Ja, det är viktigt. Men hade ni tränat på det här innan? Hade ni någon förberedelse på att jobba på distans?
Ja, vi hade ju, när det väl blev klart av regeringen att det skulle vara så. Det var ju en tisdag då. Då hade vi ju en studiedag på onsdag där vi fick väldigt bra utbildning i skolan faktiskt. Men tänka sig att det var ju på väldigt kort och snabbt insatt studiedag där. Men vi har ju proffs på skolan här som är duktiga på sånt där. Och då fick vi en snabb utbildning helt enkelt. Och så nu får man ju testa sig fram och man märker att det här fungerar med den här klassen och det här fungerar inte med den här klassen. Så det är lite beroende på vem man just jobbar med.
Men har alla elever dator eller platta eller utrustning hemma då?
Hos oss på hotell- och turismprogrammet till exempel har ju alla elever fått en dator från skolan. Alltså de har ju allt material egentligen de behöver för att kunna vara med på distansundervisning. Och för vissa andra program där inte alla elever har en dator, då har man sett till att alla har en. Nu har alla i alla fall någonting så att de kan delta.
Mm. Och jag frågade ju förut då Oskar på fordonsprogrammet min förutfattade mening att har man valt fordon kanske man inte har lust att sitta framför en skärm hela dagarna. Är inte det samma sak med hotell och turism? Då har man liksom tänkt att hålla på med människor och mat och andra saker. Men då är man kanske inte en datanörd. Eller är det bara en fördom?
Ja, fördom och fördom lite stämmer det väl, tror jag. Jag är ju själv inte så där lycklig över den här situationen kan jag säga att undervisa via dator. Men man får ju ta det som det kommer och göra det bästa utav situationen. Men framförallt vad vi gör nu är ju att våra elever egentligen i första års elever, årskurs ett då alltså. De skulle vara ute på praktik nu på restaurang och frukost på hotell. Men alla hotell har ju typ stängt ner så det finns ju inga praktikplatser just nu. Så då har vi dragit in praktikplatserna eller praktiktiden och de är tillbaka i skolan som vanligt. Och nu tar vi de där teoretiska bitarna först som vi har. Och sen får de väl gå på praktik en annan gång. Alltså nästa år kommer vi satsa på det då i så fall.
Mm. Men jag tänkte, håller ni schemat liksom samma som förut? Att mellan 9 och 10 kör vi matte, klockan 10 till... Alltså har man ett vanligt schema nu så att man hoppar in olika lärare olika tider?
Jajamän, precis så är det. Jag har mitt schema här och jag loggar in mig på ett visst rum, en viss tid. Och då kommer eleverna också dit, oftast i alla fall.
Okej. Okay. Mm. För att det som Oskar sa är att han har nu sett sina elever i morgonstassen. Det vill säga de går 5 minuter från sängen upp till datorn.
Ja, det är tyvärr nackdelen när man har den första lektionen. Ja. Att de går upp precis några minuter innan dess. Ja.
Så du ser dina elever i ett annat ljus?
Ja, men jag ser dem inte alls för de stänger av kameran. Och de vet
de stänger de av så. Kameran? Ja, det är klart de gör. Ja. Aha, okej. Okay. Och alltså, hur funkar det då? Alltså, vad kan man göra på distans när man läser på hotell- och turistprogrammet?
Ja, alltså vi brukar säga så här. Hotell- och turistprogrammet är ju ett ganska teoretiskt program. Jämfört med de andra yrkesprogrammen har vi mycket mer teori än de andra programmen.
Har ni?
Ja, det har vi ju. Och vårt program, hotell och turism, är väldigt nära samhällsprogrammet. Så vi brukar göra lite reklam också när vi har öppet hus på Tyresö gymnasium till exempel. Bara man lägger till någon enstaka kurs, då har man ju någon viss högskolebehörighet redan. Eftersom vi har så pass mycket teori redan i skolan, alltså inbakat i programmet. Och sen är ju alla de här... kurserna spelar ingen roll om man nu går kursen reception eller om man går kursen konferens eller kursen som heter frukost. Det är en massa teori i bakgrunden också som eleverna ska lära sig innan de sen går ut på praktik och testar det praktiskt. Aha. Så egentligen är det ju ganska rolig upplägg. Alltså vi pratar till exempel om olika frukostvanor i olika delar av världen och så ska de jämföra det med hotellet där de själv gör frukostpraktik på. Så det är ganska roligt på så sätt. Och nu satsar vi helt enkelt. Vi tar lite teoretiska delar först. Och sen tar vi de praktiska senare helt enkelt. Alltså senare lagt kan man säga.
Men tanken var väl också att de skulle åka utomlands och praktisera va?
Ja, precis. På Tyresö gymnasium har vi ju nu satsat hårt på utlandspraktik och internationalisering av skolan och undervisningen. För det visar ju väldigt tydligt statistiken och olika forskningar att om elever gör praktik utomlands, eller APL som det egentligen heter nu, då kommer de tillbaka mycket klokare och har massa yrkeskunskaper med sig från andra länder. Och de växer väldigt mycket som människa också. Och det är väldigt många pluspoäng, så därför har vi börjat satsa väldigt hårt på det. Och eftersom jag är ansvarig för internationalisering i Tyresö gymnasium, har jag då sökt pengar förra år för hela årskurs 3 på hotell och turism. Och fick beviljat det också. Så nu skulle egentligen några av dem borde nu vara i England och några borde vara i Teneriffa. Men ja, det gick ju inte så bra för dem.
Men det var inga som hann dit innan ni började med det här?
Jo, faktiskt. Vi hade två olika perioder. De första åkte från januari till början på mars. Och de kom precis hem då när det började dra ihop sig där. Så de hann precis...
Jaha, men vad bra då.
Ja, det gick ju bra på så sätt. Men de som skulle ha åkt typ den, jag vet inte, 15 mars ungefär skulle de ha åkt. Då var det bara tyvärr nej. Eftersom Spanien stängde ju ner. Och England sa ju också ganska snabbt att det hände så mycket här. Och ja, sen sa ju också skolan ifrån av säkerhetsskäl och sådär. Så det var lite sunt för dem, men som sagt, vi satsar hårt på det här nu med internationalisering. Och för hotell- och turismelever, jag tycker jag är väldigt synd om dem just nu, för de har ju redan i ettan pratat om att i trean får vi åka och göra praktik utomlands. För vi har ju haft det i flera år nu på vårt program. Vi har haft elever i, ja, på Teneriffa har vi varje år elever. Sen har vi haft elever i England, i Portugal, i Danmark, i Norge, i Tyskland, i Kazakstan till och med. Turkiet också. Amanda som var där till exempel. Hon har hittat den där praktikplatsen själv. Det har inte vi tillhandahållit då. Men i alla fall, så vi har alltid haft det här tänkandet hos oss på hotell och turism. För eleverna vill ju ut och sticka ut och resa och uppleva världen. Men det svåra utmaningen nu är ju att få med de andra programmen. Det är inte så självklart för en fordonselev att åka utomlands för praktik. Och det är det vi jobbar på just nu. Så nästa år då, ja, så Gud vill och corona vill, kommer vi ha fordonselever och frisör- och stylistelever som åker till Tyskland för praktik.
Är det ett populärt program annars att gå på hotell- och turistprogrammet?
De som vi har, de elever vi har, de är väldigt nöjda och de trivs väldigt bra. Och de ser också att när de går ut från skolan, då har de ett jobb och det är typ garanterat.
Ja, och det är ju den frågan man vill ställa nu.
Precis.
Hur känner du dig och hur känner de sig nu när hela den branschen har fullständigt försvunnit?
Det är ju, precis just nu är det inget bra sätt att göra reklam för hotell och turism. Nej, det är helt rätt. Men vi kan ju säga så här, det har ju funnits kriser och katastrofer genom hela historien. Och Det kommer ju lägga sig och det kommer ju fortsätta som vanligt, eller i alla fall nästan som vanligt igen, säg om ett halvt år eller om ett år kommer det vara precis som innan. Och hotell- och turismbranschen är ju trots allt den snabbast och växande branschen i världen typ. Ja, och det kan man ju säga och nämna. Så om de som söker sig till oss, till hotell- och turismprogrammet i Tyresö gymnasium nu, de kommer ju gå ut först om 3 år. Och då kommer de ju definitivt ha jobb. Så det kan ju nästan garantera. För det blir fler och fler hotell, det blir fler och fler turismföretag och aktiviteter och sånt. Så det kommer finnas jobb, ja.
Mm. Och det kan man ju säga också, vi som har varit med om det här med tsunamin, där man tänkte så här, nu kommer aldrig någon våga åka till Thailand igen.
Och titta hur det ser ut där nu. Ja, inte nu nu, men i alla fall.
Men det minnet är kort.
Ja, precis. Och så är det ju. Folk vill resa, och även om vi pratar om det här med ta hand om miljön och kanske åka mera tåg och inte flyga lika mycket. Men folk kommer ändå sticka ut och resa, så det finns jobb här och där. Alltså, det kommer alltid finnas. Så det är ingen... Jag är inte rädd för det att vi inte kommer ha jobb. Alltså, det...
Nej. Vad tror du om den här inhemska turismen? För att nu pratar man ju precis när vi håller på att spela in det här. Det är ju innan påsk och alla människor som vill resa till fjällen. Och jag som då har, vi har också en fjällstuga, så att vi vet ju om hur mycket fler människor som faktiskt har börjat turista i Sverige. Även på sommaren, det är väldigt mycket fler som fjällvandrar och det startar små verksamheter, små restauranger uppe i fjällen. Hur ser du på den inhemska turismen?
Den växer ju definitivt. Framförallt nu när den yngre generationen som faktiskt har börjat tänka på det. Alltså mina barn är 8-9 år gamla och de pratar om att det är dåligt för miljön när man flyger. Så den unga generationen kommer ju resa mer inrikes tror jag och mer med tåg. Och det märks ju redan nu att det är många fler tågbiljetter som har sålts. Alltså försäljningen av tågbiljetter har ju gått upp med 100% på typ ett år.
Ja.
Och framförallt också, nu har de ju börjat jobba tillsammans. Alltså olika tågbolag i olika delar av Europa har börjat jobba tillsammans för att få till en fungerande tågnätverk som funkar över gränserna. Och det är ju viktigt att om det ska fungera. Och det växer nog definitivt, det är ju säkert, ja.
Jag tänkte, när det står att du är APL-samordnare internationalisering, innebär det att du också liksom hjälper de andra yrkesprogrammen eller de andra programmen att få... arbetsplats, vad betyder APL förresten?
Ja, APL är en förkortning för arbetsplatsförlagt lärande. Oftast brukar vi säga praktik, fast det är inte riktigt samma sak, men för det är enklare att säga praktik för det förstår alla.
Ja, och du jobbar med sånt för andra program också, inte bara hotell och turism eller?
Alltså i princip gör jag det för hotell- och turismprogrammet nu för oss själva då. Men eftersom jag är ansvarig för internationalisering försöker jag ju hitta APL-platser utomlands för våra elever nu. Det är jag som har kontakterna till Tyskland, till England och till Teneriffa som vi just nu har. Och vi har varit där, jag har åkt med en fordonslärare och med en stylistlärare, åkte jag ju till Dresden i höstas i november för att prata med folk där och titta på skolor och titta på arbetsplatser och de där fordons verkstäderna som finns där. De är väldigt intresserade av att ta emot våra elever, och när vi pratade om, jo men de kan ju tyvärr inte tyska, då sa de bara, men det är inget problem, det löser sig. Så det är väldigt kul att de vill ställa upp och ta emot våra elever, och ja, så det ser bra ut. Vi vill samarbeta med dem och de tydligen också med oss, så det är jag som har försökt att hitta de där kontakterna och fått ihop dem, alltså matcha dem med våra program och de platserna som finns där.
Mm. Jag tänkte, du vill lära dig både spanska och tyska.
Jajamän.
Hur kommer det sig att du kan spanska också?
Ja, alltså tyska är ju självklart eftersom jag är österrikare. Självklart är det inte. Men jag är österrikare och har alltså läst till mig de här poängen i tyska för att även få kalla mig tyska lärare. Och spanska helt enkelt för det var det jag läste själv när jag gick och pluggade på universitetet i Österrike för 100 år sedan.
Ja. Hur ser det ut när det gäller val av språk nu för tiden? Vilka språk är mest populära efter engelska när man väljer på gymnasiet?
Mest populära är ju spanska. Det är ju så.
Hur kommer det sig?
Ja, det kan man fråga sig. Jag tror de flesta tycker, men det är kul, då kan vi åka till Gran Canaria och beställa una cerveza, por favor. Det är väl ungefär det som motivationen är av de flesta eleverna när jag frågar dem. Alltså, man kan väl säga så här, det är ungefär 4 av 5 som väljer spanska som språk. Och sen kanske en som väljer tyska. Och sen finns det några andra språk också ute som franska, italienska, kinesiska och sådär. Men det är inte jättemånga som väljer det där. Vi på Tyresö gymnasium, vi erbjuder ju nu tyska och spanska genom att det är jag som finns där också och har båda språk. Erbjuder vi tyska och spanska för de eleverna som söker sig till oss.
Mm. Men beror det inte också på att i Tyresö har vi haft sedan många år tillbaka väldigt många människor som har kommit från Latinamerika. Så att man hör ju på bussen och man känner ju människor som har spanska eller som sitt modersmål, så man tänker att det är nog ett språk som man behöver kunna, medan de personer som är från Tyskland kan ju ofta engelska.
Ja, och det är ju definitivt en fördel att man har mycket spanska runt omkring sig. Det finns ju någon enstaka elev som väljer spanska för att de har en spansk pojkvän, en spansktalande pojkvän till exempel. Det kan vara en anledning varför de väljer spanska också. Och sen har vi ju många gånger just elever som har spansk bakgrund som väljer spanska som moderna språk, för då behöver de inte plugga så mycket och de klarar sig väldigt bra ändå. Så det är lite strategi bakom där också.
Klart det måste vara.
Ja, och det är helt okej. Okay, alltså.
Elever är ju smarta, de är ju smarta.
Definitivt, ja. Och vi just på hotell- och turismprogrammet, vi gillar ju elever som har andra språk i bakfickan, för det är det som vi behöver i turismbranschen. Det är språk, språk, språk. Och ju fler språk de kan, desto bättre är det ju. Och jag tjatar väldigt mycket att de ska lära sig tyska, för tyska är väldigt stor handelspartner för Sverige och också den största andelen av turister som kommer till Sverige är ju från Tyskland.
Ja, visst är det så?
Ja, det är fortfarande så faktiskt. Ja. Fastän många andra nationer ökar ju, framför med Kina och Indien. Men ändå är tyska är ju väldigt bra språk att kunna i Stockholm, just om man vill jobba i turism.
Hur är det i Tyskland? Kan inte väldigt många just engelska där?
Ja, alltså den äldre generationen, det är de som reser som mest nu. De kan inte så bra engelska. Alltså just de här som är typ 50-60 plus, de kan typ ingen engelska alls. Framförallt om de kommer från den gamla östra delen av Tyskland. För då var de ju tvungna att läsa ryska i DDR. Så de kan ingen engelska alls. Däremot den yngre generationen, de som nu är 20 och 30, de kan ju, ja, man kan väl säga lika bra engelska som våra ungdomar kan.
Precis. Ja, det har du rätt i. Och det är väl också så, i Tyskland är ju Sverige en sånt där föregångsland. De har väl haft en sån här tv-serie där de gör liksom Sverige till någon sån här drömland med bara vacker natur och vackra kvinnor. Och de har liksom en, jag tycker lite falsk uppfattning om vårt land, men okej då. Det är väl kul om de uppskattar oss.
Säger så här, för ställa en motfråga. Är det bättre med Henning Mankell och Kurt Wallander i USA? Eller med Stig Larsson i Stockholm? Alltså, varför då varför inte Inga Lindström i Sörmland?
Exakt. Ja. Då måste jag fråga dig, Michel, seriöst, kallar du
så? Ja. Helt perfekt.
Bra. Varför kom du till Sverige?
Ja, det var ju naturligtvis en tjej.
Ja.
Som jag träffade när jag var ute och bodde faktiskt i Centralamerika. Så träffade jag på en tjej som råkade vara från Stockholm.
Jaha.
Och så kom jag hit och hälsade på och sen dess har jag varit kvar.
Jaha.
Ja, så kan det gå.
Det är väl sån här, kärleken är det som får människor att röra på sig i världen.
Jajamän, det kan vara en av anledningarna, precis.
Ja. Mm. Och dina två barn, vilka språk talar de?
Jag har tre barn.
Tre barn,
och,
förlåt.
Ja, och de är nu, jag måste tänka för en har precis fyllt år. De är 6, 7 och 9 år gamla. Mm. Och de pratar ju tyska och finska och svenska, för mamman är ju finska.
Ja, så du ser till att dina barn kommer kunna många språk framöver alltså?
Jajamän, vi gör så gott vi kan.
Ja, då vet du, nu ska du få återgå till din eller undervisning här. Och jag ringer gärna tillbaka till gymnasiet och kollar mer hur det går. För att det är ungefär som det här med karantän. Folk är positiva i början, sen börjar folk klättra på väggarna. Det ska bli jätteintressant att se hur ni klarar den här terminen.
Ja, det tycker jag också att det blir intressant. Nu är det ju påsklov om en vecka. Sen har vi ju typ ingen undervisning på lite drygt en vecka. Och sen blir det väl spännande att se hur vi fortsätter med det hela i april. Och jag kommer ägna mycket av min tid nu igen att förbereda nästa årets utbyten till Tyskland. För som du pratade innan precis om det där med Inge Lindström och att tyskarna tror att det är ett så fint land i Sverige och allt är så bra och allt är härligt och det är soljämt och alla har en Volvo Cabriolet och sådär. Det är också en anledning varför vi valde just Tyskland för att åka till med våra elever. För tyskarna gillar Sverige och då blir det mycket lättare för oss att få en anknytning dit. Och ändå är kulturen inte så stor skillnad om man jämför till exempel med Spanien eller Kazakstan, är en helt annan sak. Så det är en anledning varför vi gärna vill ta eleverna till Tyskland nästa år. Och det ska jag jobba med nu idag för att fortsätta förbereda det.
En sista fråga här. Jag tycker att ibland använder man språk väldigt konstigt. Man kallar gigantiska problem för utmaningar, vilket gör att jag blir väldigt trött på det, utmaning. Men just nu är det väl det. Det här är väl en utmaning om något, att lära en liksom distansundervisning. Det kan ju faktiskt bli någonting väldigt bra av det på slutet, att man kan jobba mycket mer flexibelt.
Ja. Det var väl någon smart människa som har sagt, och det var inte jag förresten, någon smart människa som har sagt nu den digitala undervisningen har på en vecka gått framåt mer än förut på 5 års tid.
Ja, visst är det så.
Och det stämmer ju definitivt, för det jag gör idag visste inte ens jag hur man gjorde för 2 veckor sedan.
Nej. Och det är väl fantastiskt kul att man hittar flexiblare sätt att undervisa på.
Ja, precis. Så jag satt här nu med min spanska kurs igår. Hade eleverna då på tråden. De har böckerna hemma. De som inte har böckerna hemma fick ju då skicka en bild från mig. Så att de kunde titta med på uppgiften vi skulle göra. Och sen fick de prata med varandra och svara mig. Och sen samtidigt skrev vi i chatten så att de ser hur man skriver och stavar de orden också. Alltså, vi har bild att titta på varandra och prata med varandra och sen har vi chatten vid sidan om där vi skriver så att de ser hur man stavar det rätt. Alltså det är ju fantastiskt vad man kan göra med en enkel liten dator egentligen.
Ja, och det är ju någonting de kommer kunna ha med sig sen också, för att vi ska kunna liksom nå varandra digitalt och sånt gör ju det.
Ja.
Om man är sjuk eller precis. Jobbar i utlandet så är det fantastiskt bra om ni kan det här.
Ja, precis. Och det är också just sådana här. Vissa sjukdomar är ju så att man kanske inte kan gå till skolan, men man är ändå pigg och glad egentligen. Så man kan ju egentligen vara med, och det här kan ju vara ett sätt att få med de eleverna i framtiden som just nu har svårt att ta sig till skolan,
ja,
till exempel.
Precis. Tack så hemskt mycket för att du hörde av dig faktiskt. Det var roligt, Michel, att någon hade lyssnat på programmet här.
Ja. Ja,
och du får hälsa så mycket till dina kollegor och till Oskar som ställer upp där med fordonsprogrammet.
Ja. Ja, tack, det ska jag göra.
Så jag hoppas vi hörs igen. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.